Välkomna till det sjätte avsnittet av Klimatliberalerna, podden där vi diskuterar de mest aktuella och framförallt de viktigaste frågorna inom miljö, klimat och energipolitiken. Vi som gör den här podden är jag, Hanna Stenegren, klimat- och miljöansvarig på Timbro, och idag har jag med mig min kollega från Timbro Miljöinstitut, Simon Vakter. Hej!
Hallå!
Kul att du är med idag. Och särskilt idag, just med tanke på dagens ämne som återigen är energi. Vi gillar ju energi i den här podden, som ni trogna lyssnare har märkt. Och det vi ska diskutera idag är den energipolitiska inriktningspropositionen. Men vi har i alla fall hunnit med ett avsnitt om gruvor emellan. Mm. Så det är dags för energin.
Yes.
Simon, vi har inte träffats på ett tag här nu. Vad har du gjort på senaste tiden?
Dels har jag jobbat på med rapporten om kärnkraftsfinansiering som vi kommer släppa inom kort. Sen har jag varit talare på ett antal konferenser, det är hållbara finanser. Jag var på en kärnkraftskonferens i Prag med MIT när jag pratade om kärnkraft där. Sen har jag kommenterat Klimatpolitiska rådets rapport om regeringens klimatpolitik.
Just det, den har fått rätt mycket spridning.
Ja, precis. Den kan man läsa på Smedjan. Och sen har väl jobbat på lite i min ensamhet, för du har varit borta på mammaledighet, för du har precis fått tillskott. Så jag vet inte, vad har du haft för det?
Ja, men precis. Jag har varit iväg och fått barn och har lilla Vilda med mig här nu i poddstudion som fyra veckor nu idag när vi spelar in här i mitten av april. Ja, vi har också tittat en hel del på ny bil. Vi har tre barn mellan 4 och 0, vilket har orsakat att vi får inte plats allihopa i bilen med tre barnstolar och två vuxna. Så där har jag också insett att när det gäller elbilssegmentet lämnar en hel del att önska när det gäller just lite större bilar som fortfarande inte riktigt finns bra utbud i vettig prisklass, så att säga.
När de är dyra.
Exakt. Och elbilar för oss till dagens ämne, energi. Stort välkommen till dagens gäst, Maja Lundbeck, politisk sakkunnig hos energi- och näringsminister samt vice statsminister Ebba Busch. Välkommen, Maja.
Men tack så jättemycket. Jättekul att vara här.
Jätteroligt att ha dig här och att du kunde vara med. Och du har ju arbetat under lång tid med energifrågorna. Du har ett gediget CV. Du har varit på många ställen både i Sverige och i Europa. Skulle du kunna berätta lite om din energibakgrund och lite hur den kommer till pass i din nuvarande roll?
Ja, men ja absolut. Ända sedan jag var 18 år och började på Uppsala universitet och pluggade till civilingenjör i energisystem, så har det väl kretsat väldigt mycket kring just energisystem. Och jag har bakgrund i att bara jobba på Strålsäkerhetsmyndigheten med tillstånd och tillsyn av kärnkraftssäkerhet. Och har sedan dess också varit på Svenska Kraftnät som är ansvarig för driften och utvecklingen av Sveriges elsystem och jobbat med leveranssäkerhet där. Och har även varit en sväng på Försvarsmakten, så jag har gjort en myndighetsresa under de senaste dryga 10 åren. Då. Och utöver det så har jag gjort lite grann och varit ute hos Europa, hos ENTSO-E, som är då den europeiska organisationen för alla systemansvariga i Europa som driftar de storskaliga elnäten och elsystemen då, under 2022 här när det var riktigt energikris. Och sen så har jag till och från jobbat som expert åt IAEA då, för framförallt newcomer countries som ska bygga kärnkraft då, och hur man integrerar dem i olika elsystem och i olika delar av världen. Så det har varit en intressant resa att få se utanför Europa och se hur andra delar av världen jobbar med det här och vilka utmaningar man möter. För bredden på problem och utmaningar i energifrågan är väldigt stor och väldigt komplex och väldigt olika beroende på vart man är.
Mm. Det låter som väldigt bra erfarenhet att ha med sig i den här frågan som ofta kan bli väldigt nationell och lite nationalistisk nästan.
Ja, det är väldigt olika fokus beroende på vart man är och hur man ser på problemen och även vad som är ett problem. Beroende på vilket land man är och vilken världsdel man är i och vilken situation ett land befinner sig i. Så det är bra att kunna ha någonting att relatera till. Senaste resan jag gjorde till exempel var förra året, då, 2023, då åkte jag med till Bangladesh och fick ta del av deras situation. Och det gör ju när man kommer tillbaka hem så inser man att vi har ett väldigt, väldigt bra utgångsläge, och det de kallar för problem, det gör ju att det relaterar jag till här hemma, att vi har väldigt enkla lösbara problem jämfört med dem, och att vi verkligen ska ta tillvara på den situation och det läge vi är i, för det är ett fantastiskt utgångsläge och det hjälper inte bara oss att göra det, utan det hjälper alla om vi faktiskt ser vilka möjligheter vi har här.
Jag såg att du har varit i Ukraina också tillsammans med en svensk delegation. Jag tänker mig att de har lite andra utmaningar än vad vi har. Man står inte och diskuterar om vi ska ha vindkraft eller kärnkraft, liksom, utan de har annat att fokusera på.
Nej, men det har de, och jag ingick där i tillsammans med statsrådet Ebba Busch då. Jag var nere här i slutet på mars och träffade bland annat då energiministern Herman Hulashenko där, och det är en resa som sitter nära hjärtat, och de visar ju oss också vad som krävs, och de har ett väldigt fokus på hur man, vad elförsörjningen framförallt då, som är en av deras största och viktigaste energisystem, vad det betyder för motståndskraften och för ett land. Och det ger mycket tankar och insikter att ta med sig hem, framförallt nu då när vi ska prata om energipolitiska propositionen och till exempel varför det är så viktigt med ett leveranssäkerhetsmål även för oss.
Mm. Och innan vi går in lite mer på propositionen, så du har ju jobbat ungefär 1,5 år på departementet, och ni har ju arbetat oerhört intensivt under den här perioden, bland annat med ett flertal regleringsbrev, utredningar om elmarknaden, riskdelning för finansiering av ny kärnkraft. Ni har tillsatt en kärnkraftssamordnare som också har varit på besök här hos oss, Kalle Berglöf. Och sen nu den 19 mars så släppte ni den energipolitiska inriktningspropositionen. Kan du berätta lite om den röda tråden bakom allt det här som har kommit från er nu?
Ja, men först och främst så har det ju varit ett fantastiskt arbete att komma in på regeringskansliet och även vara med i bildandet av klimat- och näringslivsdepartementet som vi tillhör då under energi- och näringsminister Ebba Busch. Det som har varit med det här, det är ju också att det har gjorts väldigt mycket arbete kring de här frågorna. Det är utmaningarna och problemen vi ser framförallt i vår elförsörjning, som är liksom blodomloppet för för alla energisystem. Det står och allting hänger liksom på att elsystemet kan leverera, så att vätgas kan komma till, så att vi kan ha mer biobränslen, så att vi kan ha mer kraftvärme och fjärrvärme och så vidare. Så att elsystemet blir väldigt centralt, och därför är den också väldigt central i proppen. Men det visar också bara på att att vi har kunnat öst ur oss så här mycket, det är ju för att det har gjorts väldigt mycket arbeten och som vi har kunnat plockat ihop, samlat ihop och ha en tydlig riktning kring. Och där måste jag också ge att alla experter som jobbar på departementet verkligen har varit med i det här, och det har ju gjort att det har kunnat gått ganska snabbt. Vi har också väldigt mycket lagstiftning från EU i det här också som gör att vi kan gå snabbt. Leveranssäkerhetsmål till exempel, som jag nämnde tidigare, det finns redan satt i lagstiftning att varje medlemsland ska ha ett sådant och vad det innebär. Och det är ju samma sak att det har gjorts utredningar sedan tidigare också om till exempel kapacitetsbrist i systemet, där det föreslås åtgärder som till exempel en bättre planering tillsammans då, där vi också föreslår utökad energiplanering på nationell, regional och kommunal nivå. Och allt det här tillsammans har ju gjort att vi har kunnat jobba väldigt snabbt, och har det i kombination med mycket kompetens på departementet, en energisektor som har jobbat med de här frågorna ett tag, med lagstiftning som finns och som ändå är under revidering, så gör det att det går att komma snabbt om man har viljan. Och det för mig har varit en väldigt skön bekräftelse på det jag har sett i mitt tidigare liv och i tidigare erfarenheter, att energisektorn är extremt duktig på att leverera när man väl får förutsättningar att göra det. Så jag hoppas att det som vi har gjort nu de här 1,5 åren krattar manegen för att fortsätta leverera och verkligen se till att vi kommer framåt, så att vi går snabbare framåt i den här omställningen och elektrifieringen som ligger framför oss.
Hur ser en dag ut i ditt arbete?
Det är väldigt olika, kan man säga. Och det är ju väldigt roligt och ynnest att få lära känna Sverige på det här sättet. Och jag har ju träffat energisektorn mycket genom mitt tidigare arbeten och erfarenheter, men nu får man göra det på ett annat sätt och träffa fler aktörer och få verkligen, när det finns också det här politiska fokuset på hela energisystemet och inte bara delar av det hela tiden, så gör det ju också att kontaktytorna blir mycket bredare. Det kommer in betydligt mycket mer samlad information och förslag och förutsättningar att göra ett större arbete. Så att få vara med på det stället där jag är idag i den här tiden är fantastisk. Och variationen att få jobba på regeringskansliet, som är en operativ myndighet, samtidigt som det är i den politiska staben. Det är jättekul och jag trivs väldigt bra med att ha dagar som är varierande. Som du nämnde tidigare, Simon, så jag fick följa med till Kiev och ta del av deras situation på plats. Och samtidigt som man får komma hem sen och göra sin regelrätta arbeten tillsammans med duktiga experter och även träffa då branschen för att få in det här och föra det framåt. Det är en ynnest, skulle jag vilja säga. Mm.
Tar du med dig mycket från den här typen av besök, Kiev till exempel, fast de har en väldigt annorlunda situation, så jag tänker att det ändå kan finnas en del utifrån beredskapsperspektiv, inte minst kanske i det fallet, som lärdomar att ta med sig hem.
Ja, men otroligt mycket lärdomar och också liksom insikter som sjunker in om vad som blir viktigt på riktigt. Att få andra perspektiv, att sätta våra perspektiv i relation till andras och andras situationer. Att man kan läsa om det, man kan se på det, men att få uppleva det och vara där på plats och få en djupare förståelse för det sätter våra problem och utmaningar i en annan relation som gör att det blir... Spelplanen blir lite tydligare. Det vet ju alla att när ni har en tydligare uppfattning om omgivningen och förutsättningarna så sjunker mycket av de här, när man tycker att det här är så svårt och det här är så stort. Du får ett annat perspektiv, det blir klarare. Och därför är det så viktigt med de här relationerna. Så inte minst också att vi på plats där så annonserade vår minister och deras minister ett utökat samarbete inom just leveranssäkerhet och kärnkraft då för att stärka just elförsörjningen och ur ett självförsörjningstrygghetsperspektiv till exempel inom Europa och mellan Sverige och Ukraina. Så det är också praktiskt det vi tar med oss hem att kunna göra det, för vi har mycket att lära av dem och allt vi kan stötta dem med så ska vi ju göra. Mm.
Jag tänker innan vi gräver ner oss lite mer i den energipolitiska inriktningspropositionen tänkte jag fråga dig, Simon. Du har ju också följt energipolitiken under lång tid. Och skulle du kunna göra en liten historisk betraktelse?
Ja, men det kan vi absolut göra. Vi kan göra en liten utläggning. Vi har ju haft många energipolitiska propositioner tidigare. Vi har haft mycket energikommissioner, överenskommelser. Men de har väl generellt sett haft ganska kort livstid får man konstatera. Så den senaste vi hade innan det här, det är ju den som kom ur energikommissionen 2015 och den energipolitiska överenskommelsen då 2016 som levde kvar ett tag ändå, även fast den liksom bitvis föll isär då. Men den levde ju kvar kan man väl säga åtminstone fram till 2022 när man på riktigt började omformulera liksom målsättningar. Att man omformulerade från 100% förnybart till 100% fossilfritt till 2040 till exempel. Alltså en större inkludering av kärnkraftens roll även i framtiden. Innan det, om man backar bandet längre, då kan man väl säga att vi har haft tidigare energikommissioner till exempel under ledning av Ove Rainer 1976, och det är nog senaste gången som Sverige på riktigt hade fasta, konkreta mål för expansionen av kraftsystemet. Så det är ett tag sedan som vi har haft någonting liknande den proposition som läggs fram nu då. Sen efter det så hade man ju en tid med andra utredningar där man övergick från en expansion, så vi hade ju en tanke först om 24 reaktorer till exempel som blev 15, som blev 13, i slutändan 12, där man successivt övergick från en utbyggnad av kraftsystemet och en expansion till att man fokuserade mycket på energibesparing allmänt och elbesparing, effektivisering och liksom en krympande tankesätt kan man kanske säga. Den här planeringen kan man kanske anse lite gammalmodig idag, men den var ju förvånansvärt effektiv om man tittar på vad vi åstadkom då på 70-80-talet med expansion av vattenkraft och kärnkraft och kraftvärme. Så lite sammantaget kan man säga att det här är kanske första gången sedan 1970-talet som vi har en proposition och förslag framlagda som på riktigt sätter mål och dessutom kravställer den här expansionen och vad man vill uppnå. Dels genom planeringsmål och dels genom prestationsmål eller leveranssäkerhetsmål.
Kan du berätta lite om de här målen som Simon nämnde i den energipolitiska inriktningspropositionen nu?
Ja, det är ju två huvudsakliga mål som binds med riksdagen. Då. Det är precis som Simon nämnde här. Planeringsmål för att vi ska få fram den här expansionen av elsystemet. Och det är rent krasst så har vi inte haft en tanke på att expandera elsystemet i sin helhet på det här sättet sedan 70-talet. Vi har levt väldigt gott på det arbete som gjordes då och som man i slutet på 80-talet liksom egentligen gick över till att förvalta. Och det har gynnat Sverige väldigt väl, den expansionen som gjordes då. Och nu står vi inför nästa sådan expansion och vi får bli den konstruerande generationen. Så det är väldigt viktigt att tänka på skillnad på hur man förvaltar ett stort system till att kunna expandera och designa och utveckla det. Och det är det planeringsmålet är till för. Leveranssäkerhetsmålet i det, det är ett komplement till planeringsmålet. För vi har faktiskt expanderat delar av elsystemet de senaste 10-15 åren. Och då har det framförallt varit fokus på att föra in förnybara energikällor. Då har det varit primärt vindkraft då, som har förts in. Och det har förts in väldigt mycket vindkraft de senaste åren. Men det har gjorts inte med fokus på att elsystemet ska leverera konkurrenskraftig el och att det ska finnas en förmåga att ansluta nya industrier, utan fokus har varit på att få in ett visst kraftslag i systemet. Så den expansionen har egentligen inte gett speciellt mycket abonnemangseffekt ut som man kan ansluta nya industrier, utan det har varit att föra in förnybara energikällor och bygga elnät. Och då missar man lite grann. Så det är resultatet av det, att man har fokuserat på delar av systemet istället för på vad systemet ska prestera, har ju gjort att vi har nu ett relativt mycket större elsystem. Det är drygt 11 000 megawatt större idag än vad det var för 10 år sedan. Utan att vi får egentligen ut mer kräm av det. Och vi har till och med ibland sämre överföringskapacitet och haft utmaningar vi tidigare inte haft i systemet. Mm. Och så blir det ju, om man tittar på hur styrningen har varit, med att det har varit fokus på just förnyelsebara energikällor istället för vad elsystemet i sin helhet ska prestera. Och då blir leveranssäkerhetsmålet ett väldigt viktigt komplement, så att vi inte fortsätter ösa in elnät och elproduktion godtyckligt, utan att vi gör det här med en viss kvalitet, en viss prestation. Och det är också det här man hittar i definitionen av vad trygg elförsörjning är, eller security of electricity supply som det heter i riskberedskapsförordningen som finns idag från en lagstiftning från EU-kommissionen eller från EU. Och det är väldigt viktigt att titta på det, för då är det just liksom en tydlig prestationsnivå för vad elsystemet ska leverera till kund, och att det är viktigt att det är kunden som står i centrum i det här. Och då blir det också viktigt, hur bygger man ett elsystem som kan leverera rimliga och kostnadseffektiva elpriser då, och som kan möta en rimlig efterfrågan på el, för det är ju det som är hela principen, att elsystemet är till för samhället, och samhället är inte till för elsystemet, som det ibland låter när man ska prata om att alla ska flexa och anpassa sig för att elsystemet ska gå ihop, utan vi kan faktiskt designa och bygga ett elsystem som levererar det Sverige, Norden och Europa behöver på ett effektivt sätt. Så därav att de här målen kompletterar varandra, och man behöver läsa dem tillsammans för att det här ska gå ihop då. Och leveranssäkerhetsmålet finns ju där som en lessons learned på vad vi behöver göra, för vi har ju som sagt byggt ut det, men vi ser att vi behöver bygga ut det med bättre finess. Mm. Och därför blir också energiplanering och de uppdrag som har getts, som också omnämns i propositionen, väldigt viktiga.
Mm. Och den här inriktningen som ni tar i den här propositionen, hur skiljer den sig från den tidigare inriktningen som har rått här nu senaste decennierna, kanske man kan säga?
Ja, nej, men det som är väldigt centralt i det här, det är för första att vi lyfter upp hela energipolitiken att handla om framförallt elsystemet, men också sektorskopplingarna till elsystemet. För de är ju helt avhängigt på att elsystemet presterar så som vi vill och behöver.
Vad är sektorskopplingar?
Sektorskopplingar här är ju då de andra energisystemen som finns. Elsystemet är ett energisystem och det absolut största i Sverige. För vi har väl hög elektrifieringsgrad i landet, och den ska ju bli ännu högre nu med elektrifiering av industrin och transportsektorn. Men vi har också andra energisystem i form av bränslen. Vi har till exempel biobränslen. Vi har även fossila bränslen som är mål att fasa ut. Och sedan har vi något nytt som är på gång, som är vätgas. Som är ett väldigt viktigt nytt energisystem för att få ut fossila bränslen. Även för att ersätta då sådana, framförallt industrier. Och vi har även kraftvärme och fjärrvärme som är också viktiga för att upprätthålla då förmågan till att värma och kyla våra städer och bostäder och industrier. Och de här hänger ihop hela tiden för att den ena göder varandra, så att säga. Och här behöver vi bli bättre på att ta tillvara på de här sektorskopplingarna, helt enkelt. Men elsystemet är det som är liksom det stora blodomloppet i det här, och då som de andra är kopplade till och är en väldigt stor förutsättning. Så därför är väldigt mycket fokus på elsystemet.
Finns det en förändring i kravställningen på vad elsystemet ska kunna leverera? Liksom när man tänker att vi ska ha elbilar, ambulanser och så vidare. Allting ska gå på el. Blir det betydligt tuffare krav? Liksom, eller förändras synen på vilka krav man ska ställa på systemet då?
Ja, men det behöver ju bli en takt med hur mycket elektrifierat, hur mycket samhällets grundläggande funktioner hänger på elen. Då krävs det ju också att vi ställer högre krav på elsystemet att finnas där när vi verkligen behöver det. Sen behöver vi göra det här på ett, vad ska man säga, teknikfrämjande sätt. Så att man höjer nivån, och det var väl det du var lite efter, skiljer det så här åt. Och jag, nu är kravställning på vad systemet ska leverera och inte på enskilda delar som elnät eller om produktionsanläggningar, utan vi måste se till att få en systemkravställning på så att produktion, nät och förbrukning faktiskt levererar det som behövs tillsammans. Och ju med högre grad av elektrifiering, desto högre grad av högre leveranssäkerhet behövs för att vi faktiskt ska klara av att göra det här. För det finns ju nackdelar med att hänga eller lägga så många ägg i samma korg som vi gör med elektrifieringen. Det är ju att samhället blir väldigt, väldigt beroende på att elsystemet alltid fungerar. Och om det skulle falla ifrån så behöver det väldigt snabbt kunna komma tillbaks. Och så länge vi är medvetna om det här och pratar om det här så kan vi hantera det. Men därför är det också viktigt att den här aspekten är med. Till exempel som förmåga till dödnätstart och ödrift. Och det är ju sånt som alla elsystem har designat efter historiskt också. Så det är ju inga nya saker. Mm. Utan det som är väldigt viktigt här är att vi kravställer då de här förmågorna i elsystemet. Så att all teknik som tillförs, oavsett om det är ny teknik, konventionell teknik eller vad det nu är, anpassas efter det här så att man får en tydlig kravställning om hur varje del ska bidra för att uppnå ett effektivt elsystem.
Mm.
Och inte att till exempel övriga elsystemet ska anpassa sig efter att föra in en viss typ av produktionskälla. För det är inte målet i sig, utan målet är att leverera el till de som behöver det.
Mm.
Där det behövs, när det behövs, som ministern brukar säga.
Kan jag få förklara de två begreppen där, bara dödnätstart och ödrift?
Ja, men om det skulle ske så att systemet på något sätt faller ifrån. Vi ser ju Ukraina gör det här tyvärr väldigt ofta då, på grund av attacker från Ryssland, missilattacker då. Så behöver man alltid kunna starta upp den igen och återuppbygga det så att du kan få upp en elförsörjning. Och det här, om du har ett nät som är helt dött, så kan du starta det från svart och börja bygga upp det igen. Och har du förmåga till ödrift, då är det så att du kan försörja olika delar av ett område eller ett land då, och för sig utan att vara beroende av, till exempel i Sverige så skulle det kunna vara att man skulle kunna försörja södra Sverige utan att transportera el från norr till söder, utan man ska kunna hjälpligt i alla fall försörja viktiga samhällsfunktioner tills man då har reparerat eventuella ledningar eller vad det nu kan vara som har gjort att det här har blivit avbrott i den försörjningen. Och då gör man det då utan att koppla bort för många kunder eller inga kunder alls.
Mm.
Det här gjordes till exempel i Europa 2021 i januari, då Europa splittrades upp i två öar på grund av ett fel.
Mm.
Och då lyckades man ju lösa det här utan att koppla bort en enda kund ofrivilligt då. Och det är ju tecken på hur man kan hantera händelser i elsystemet utan att störa samhället. Så det är viktiga prestationskrav så att vi säkerställer att elen kan levereras när den verkligen behövs och där den behövs på bästa sätt.
Mm. Vad har ni fått för feedback på framförallt propositionen, men på arbetet generellt också, från dels elsystemets aktörer, men jag tänker också kanske framförallt från politiska partier. Liksom, vad har reaktionerna varit på det?
Ja, men jag tycker att det har varit väldigt positivt. Framförallt om vi börjar med det vi har fått från branschen, så har det ju att lyfta upp det här att se till att slaget om kraftslagen upphör. Mm. Har ju varit ett väldigt mycket fokus och uppskattning att det lyfts upp nu, att vi fokuserar på att expandera och att expandera med viss kvalitet. Och här ska man ju då lägga till då att proppen håller ju i målen och särskiljer mål och medel. Förut har det ju varit lite oklart vad målet med elförsörjningen och energiförsörjningen ska vara. Vad vill vi egentligen? Är det marknaden som styr alltihopa och hur det här ska fungera eller inte? Och nu slår vi fast att målen ska uppnås och att till exempel elmarknaden är ett medel för att uppnå målen. Riskdelningsutredning för kärnkraft är ett medel för att uppnå målen. Och även till exempel översyn av myndigheters roller och ansvar som nu har pågått under ett år också. Hur kan vi rusta dem för att kunna arbeta så bra som möjligt för att uppnå de energipolitiska målen?
Mm. Vad var återkopplingen från politiken då? Liksom, vad är de politiska reaktionerna på det?
Och återkopplingen var det då från politiken har ju, tycker jag, även om man ser att nu när proppen är lagd till riksdagen så har ju följdmotioner kommit och samtliga oppositionen har ju röstat ner den. Men det jag tycker är väldigt positivt under de samtal som har förts under hösten och under vintern, senast samlade vi alla den 24 januari 2024, det är ju att behovet av att skifta syn på energipolitiken, så som du beskrev tidigare här Simon, att behovet av mål, expansion och kvalitet finns där. Sen finns det olika förslag på hur det här ska göras och exakt hur många terawattimmar. Planeringsmålet till exempel innehåller ju 300 terawattimmar till 2045. Och här ska det vara 280, ska det vara 100 terawatt till 2030 och så vidare. Det kan man ju debattera. Men själva behovet av att expandera vårt elsystem genom att bli den konstruerande generationen igen verkar alla vara överens om. Och det är ju ett stort steg för Sveriges energipolitik om man tittar på hur det har varit de senaste decennierna. Det har gått fram och tillbaks, fram och tillbaks. Och jag tror att det här är en väldigt viktig insikt i att kunna få då mål som ligger lite längre. Man kan skruva i de här målen utan att det gör så mycket egentligen, tror jag. Men det viktiga är att de kommer ligga fast och att det finns en insikt om hur viktigt det är. Mm. Och just att vi då separerar mål och medel, för medlen till exempel skruva i elmarknaden har vi sett har ju behövts gjorts flera gånger och kommer förmodligen behöva göras under tidens lopp, och vi lär oss mer, det kommer nya tekniker, det kommer nya förutsättningar och andra säkerhetspolitiska lägen. Det behöver också kunna skruvas i under tiden medan målen ligger fast, för att man ser olika, det kommer upp olika möjligheter helt enkelt som man behöver kunna fånga. Och det är lite samma sak med myndighetsöversyner och så vidare. Att, ja, man behöver kunna rusta myndigheter på olika sätt för att kunna göra det här. Och det ser vi till exempel nu fokus på att lägga ut och stärka det regionala och kommunala energiplaneringen är en sådan. Det är också ett väldigt viktigt medel för att uppnå målen. Och det är viktigt att de kan vara mycket mer snabbfotade än målen.
Mm. Jag tänkte nämna en reaktion som jag såg. Det var ju att Socialdemokraterna och Centerpartiet gick ut tillsammans med ett utspel där de säger att de vill avslå energipropositionen i sin helhet, som jag förstod det. Egentligen utan att presentera några egna förslag, och motivationen till det här var ju avsaknaden av mål till 2030 som de inte gillade då. Och jag tycker själv att det här är väldigt märkligt, men jag ska inte tvinga dig att kommentera det allt för mycket, men jag tänker att de har väl varit del av det här arbetet också, eller?
Absolut, och de har haft förutsättningar att leverera in precis så som branschen har varit. Vi har haft möten i september 2023, sen har det varit möten i december 2023 och så nu senast då i januari 2024. Och sen har man haft möjlighet att lägga in en följdmotion då. Så det har absolut funnits möjligheter till att komma med konkreta förslag på det här sättet. Och vi har ju haft samtal och fört in då efter både Centerpartiet och Socialdemokraternas återkoppling, där vi till exempel stärkte planeringsmålet med kontrollstationer och även stärkte uppföljningen av leveranssäkerhetsmålet så att det är kostnadseffektivt i de här kontrollstationerna som nu är framme som börjar från de här 2030 till 2035, 2040 upp till 2045 då, så att man får en fördjupad del. Och där blev det ju också väldigt viktigt att kontrollera till exempel att om det ska vara kostnadseffektivt att bygga ut systemet, men också kolla på kostnaderna, vad som händer om man inte lyckas möta efterfrågan på el. Vad är konsekvensen för samhället då? Så att man får den här jämvikten, eller jämförelsen mellan en missad investering i elsystemet. Vad gav det för effekter på övriga då? Till exempel etablering av näringsliv eller av företag och så vidare. Och vad får det för efterspel på till exempel uppnå klimatmålen och så vidare.
Ja,
så då, sådana är väldigt viktiga att ta med. Och det var ju efter samtal med oppositionen och med branschen. Ja. Som jag tyckte hade en ganska enhetlig sådan syn. Och vi uppskattar verkligen det och har jobbat ganska intensivt med det.
Precis, framförallt i Sydsverige brukar man framhäva uteblivna jobbtillfällen och omställning.
Jo, men precis, Sydsverige är ett väldigt tydligt exempel på hur det ser ut när det inte finns någon framtidsutsikt längre. Om man tittar i Svenska kraftnät nätutvecklingsplan här från i höstas som kom, så ser man ju ganska tydligt att det finns liksom inga äskande av nyetableringar av mer effekt i systemet i SE4 då, i Skåne och södra.
Så Småland. Ingen som står i kö?
Ingen står i kö, ingen har, det känns som att de har tappat hoppet och det här får liksom inte fortsätta, utan det här måste brytas så att det finns en förmåga att se till att det här kommer att lösa sig, att man får upp förtroende och transparensen igen.
Mm. En liten fördjupningsfråga här, för de som inte har hängt med de här diskussionerna, varför funkar det inte som vi har jobbat tidigare? Liksom. Vi har ju byggt en massa vindkraft och så här. Varför funkar det helt plötsligt inte i södra Sverige? Vad är bakgrunden till det här?
Ja, men det som har hänt i södra Sverige de senaste 10 åren, det är att det har lagts ner ganska mycket ganska väldigt mycket planerbar elproduktion i form av kraftvärme och kärnkraft då. Och tydligt har det ju varit kärnkraftblocken som är väldigt stora då, med Ringhals 1 och 2 och Oskarshamn 1 och 2 som har lagts ner, och det skapar problem med att föra över el helt enkelt, för man är beroende av att ha produktion och förbrukning och nät planerat så att du kan maximera överföringen av el till exempel mellan norr och söder eller mellan söder och norr beroende på riktningar och så vidare. Och har du då väldigt långa distanser så påverkar det driftsäkerheten och det påverkar hur mycket du vågar släppa på då. Och det är därför vi har haft de här begränsningarna. Mm. Och på samma sätt för att kunna ansluta nya kunder eller nya elanvändare så krävs det att du har driftsäkert elsystem och så vidare. Och det är samma planering där som behövs. Och då behövs det, som det ser ut nu, de egenskaper som en synkron produktionsanläggning faktiskt har för att kunna göra det här. Och det vi har expanderat systemet med, det är ju framförallt vindkraft då, väldigt mycket i norra Sverige. Nu har vindkraften inte den förmågan som planerbar produktion har, som gör att man kan släppa på fler abonnemang även om vi faktiskt har mängden installerad produktion idag för att möta efterfrågan i alla fall fram till 2030. Så har inte det hjälpt, för att den har inte en tillräckligt hög, det Svenska kraftnät omnämner som kapacitetsfaktor. Utan där har ju vattenkraften, kärnkraften och kraftvärmen betydligt mycket högre sådana, och kan då, när man har en sådan installerat i systemet, så vågar man släppa på då fler abonnemang till kunder. Mm. Och det här är någonting som är jätteviktigt, att vi ställer kraven på systemet att leverera mer än bara megawattimmar, alltså energi. Vi måste leverera då effekt, vi måste leverera megawatt och så vidare, så att systemet håller sig inom sina gränser så att man effektivt kan ansluta en ny industri eller annat som behövs. Det är därför vi har pratat lite grann om en megawatt in och en megawatt ut behövs ges. För nu har vi massa megawatt in i produktion, men vi får inte så mycket megawatt ut. Och det är lite av ett problem. Och därför behöver vi göra det här på ett bättre sätt. Mm.
Men jag tänkte fråga, är Sverige unikt i den här situationen? Liksom? Eller finns det, alltså vi är ju inte de enda som har byggt vindkraft till exempel. Det finns ju andra länder som Danmark eller Irland där man satsar stort på vindkraftsutbyggnad. Så är vi unika, eller har de samma utmaningar som vi har? Eller vad finns det för likheter och skillnader?
Ja, men det finns lite likheter och skillnader. Först måste vi ta lite vad som är skillnaden. Sverige är mycket, mycket större till landytan och ska överföra el på mycket större sträckor än både Danmark och Irland. Och det är väldigt väsentligt när man tittar på hur ett elsystem fungerar överlag. Men sen finns det också övriga skillnader, är ju att Sverige har varit ett av få länder som i så stor utsträckning har ersatt planerbar elproduktion med icke-planerbar, icke-synkron elproduktion i form av då väderberoende vindkraft i det här fallet. Tittar man på Irland så bygger ju de ganska mycket gaskraftverk för att täcka upp så att de har kapacitet. Och det tror jag även i Danmark finns det också, de här tankarna och agerandet, att det finns då baskraft bakom hela tiden och framförallt på rätt ställe. Nu är ju de så mycket mindre ytor, så det är ganska mycket lätt att hitta rätt ställen. De får inte samma effekter kanske som vi får när vi har så pass mycket, framförallt avlångt land och olika klimatzoner i vårt land. Uh-huh. Men det är ju klart att det finns samma utmaningar. Det är ju därför vi kan se att Irland har sedan ganska många år tillbaka infört en kapacitetsmarknad för att kunna möta efterfrågan på el och kunna ansluta nya industrier. Mm. Så det finns mycket att titta på. Men det jag också tror är att, så min personliga uppfattning här, och det får man berätta mig om jag har fel, men i Sverige är också energifrågan mycket mer politiserad än vad den är i flertalet andra länder. Mm. Det här är en het politisk potatis. Och varför det är så och hur det skiljer sig åt, det kan inte jag riktigt svara på, men det är en väldigt intressant observation att göra.
Ja, precis. Du besvarade redan min nästa fråga. Jag tänkte höra om det finns andra lärdomar liksom från det politiska arbetet i andra länder, eller likheter och skillnader som du ser.
Ja, men det finns väldigt mycket lärdomar att dra. Bara få de här olika perspektiven och bara få komma hem och inse att vi har en väldigt bra utgångspunkt och att det är framåt som gäller. Att ge den tryggheten i vad som behöver göras. Och vi har ju kommit väldigt långt på 1,5 år i det politiska. Bara det att den här energipropositionen finns framme och det finns majoritet för den i riksdagen. Och behovet av den, att vi faktiskt kan samtala. För att ha mål på det här sättet, att veta att vi är på position A ska ta oss till position B. Vad det gör med diskussionen och hur det riktar liksom branschen. Att vi har ett definierat mål att gå mot. Det gör ju att samtalen blir mer och mer fokuserade på hur vi tar oss till B. Mm. Istället för som det har varit innan man har ett mål. Då är samtalen väldigt mycket om vi har ett problem. Och då missar man hela diskussionen och hela utväxlingen av att brottas och kämpas med hur vi löser det här på bästa sätt. Mm. Och den diskussionen och hur man uppnår de här målen och hur man utformar medlen, den diskussionen har ju varit lite avsaknande i Sverige. Då har det blivit väldigt enkelspårigt. Mm. Får vi till och nu få mål, då hoppas jag på, och jag tycker jag redan ser ganska starka effekter på det, att man direkt börjar hoppa in, hur ska vi utforma elmarknaden för att uppnå det här? Och så frigör vi den här fantastiska innovationskraften som finns i Sverige till att jobba mot målen. Och det har vi ju sett, om vi ska ta med oss vad som har varit väldigt positivt de senaste 15-10 åren. Det har varit starka mål om att införa förnybara energikällor som vindkraft. Och jäklar vad duktig vi har varit på det.
Mm.
Så att jag tycker att vi ska ta tillvara på den erfarenheten, och nu skruvar vi lite i målen och lägger det på systemnivå på vad som ska levereras, och vi öppnar upp arenan för att börja verkligen gnussa de här olika vägvalen för hur vi uppnår målen mot varandra, istället för att ifrågasätta om vi ska göra någonting. Och det tror jag blir, och det ser vi redan nu, är en ganska frigörande kraft framåt, och det behövs.
Lite som man frågar får man svar, att lite som man målsätter så får man styrning.
Ja, men det, eller hur? Och då får vi ju också en riktning på det här. Och jag tror att det är väldigt viktigt att man inte går för djupt ner och talar om hur det här ska lösas, utan faktiskt öppnar upp till de som kan och de olika regionala och lokala perspektiven. Jag kan aldrig för mitt liv tro att vi ska bygga ut ett elsystem eller sektorskopplingar då i Göteborg på samma sätt som man ska göra i Luleå eller i Kiruna. För de har olika förutsättningar, och att ge dem som verkar inom de här områdena möjlighet att ta tillvara på sina lokala och regionala unika möjligheter, det är helt avgörande för att det här ska bli effektivt. Och att vi ser att bara för att vi bygger ut någonting nationellt, så undantar inte det att vi behöver det regionala och det lokala. För det är en väldigt viktig del, att det finns ingen silverbullet i det här, utan vi måste jobba i alla fronter för att få det här starka, robusta elsystemet. Och även om det nu, jag vet att det först fram det som vi pratade om innan då, att det blir dyrt att ha ett väldigt robust och leveranssäkert elsystem. Ja, det är pengar som måste till, men då är kostnaden då, om man tittar på vad som blir om vi inte har det, som då hindrar att ansluta nya industrier, som hindrar då anslutning av transportsektorn till och elektrifiera den. Så, och det här hindren, den kostnaden måste ju vägas emot vad vi vill uppnå och vad som kommer mer i det här. Och det är en väldigt viktig spelare i det här för att komma framåt i det hela. Och sen ska det här givetvis göras på det mest kostnadseffektiva sättet som möjligt, och därför blir just det här att vi får perspektiven att prata om vad behöver systemet för att leverera det vi behöver. För det har varit lite innan också som har varit en fara med tidigare energipolitik, att ja, men man har gärna velat sagt att ja, men det är bara att bygga elnät så klarar vi överföringskapaciteten, eller det är bara att bygga elnät så kan vi ansluta de här industrierna, och så har det aldrig varit och kommer aldrig att vara, och det är en liten farlig förenkling. Jag tror att vi måste våga låta det vara tillräckligt komplext, och att det är vår uppgift att lära oss systemet och lära oss läsa systemet istället för att bara förenkla och förenkla.
Vi pratade just om att energifrågan har varit väldigt politiserad i Sverige, och den här propositionen ska upp i riksdagen under våren.
Mm, jag tror det är 23 och 24 maj.
Mm. Och hur ser utsikterna ut? Det finns ju majoritet i riksdagen för den här propositionen idag. Hur ser du liksom framåt på, just med anledning av det här som Simon tog upp också, att Socialdemokraterna och Centerpartiet liksom redan har aviserat att de inte stödjer den här motionen, samtidigt som klimatomställningen kräver ju, för att vi ska hinna med den i den takten som behövs, så kräver ju den en väldigt massa el, som vi har varit inne på. Och näringslivet har ju under lång tid ropat efter stabila villkor, långsiktiga villkor. Hur ser du på liksom just energipolitikens framtid efter den här mandatperioden? Så att säga? Ser du att det finns förutsättningar för att man ändå kan hitta liksom en politisk ram som planeringsmål och leveranssäkerhetsmål som nu är med? För det upplever jag är någonting som politik från vänster till höger egentligen tycker är någonting bra, eller har uttalat att man tycker någonting bra. Finns det förutsättningar till liksom en bred politisk enhet ändå som sträcker sig bortom den här mandatperioden?
Ja, alltså vi gör ju allt vi kan för att det ska finnas en bred parlamentarisk enighet kring de här frågorna, och även om man avslår motionen så ser vi ju ändå att så som alla för fram sin politik, så är det ju ändå behovet av den här att expandera elsystemet, att jobba med sektorskopplingar och även jobba med energieffektivisering såklart. Att det är ändå det här, vi rör oss i den här häraden. Så majoritet finns för just det här, och jag inser det, och tycker också att jag ser mig ana att det finns en bredare förståelse för vad energisystemen i Sverige behöver. Så jag tycker att det ändå är positivt i det här. Sen hur enskilda partier väljer att agera i det här och vad de väljer att göra för politiska utspel och så, det måste stå för dem. Men i det samarbete som finns inom Tidöavtalet och så vidare, så har det varit väldigt tydligt i alla fall, och vad som är behovet i det här. Och det är därför också hela energipropositionen är teknikneutral, för att kunna vara teknikvänlig, eller vad man ska säga, för att borga för att se till att allt som tillför systemet görs det för systemets skull, så att vi får det vi faktiskt Sverige faktiskt behöver. Och man kan aldrig säga i framtiden, men det är ett ärligt försök och det är ett gediget försök att lyfta upp det här. Och som Simon också redogjorde för, sen det första gången sedan 70-talet vi liksom ska börja konstruera och designa igen. Och det tror jag ändå är en första steg i det här. Och sen kan man ingen säga att det här arbetet är färdigt. Nu har vi slagit igenom det här glastaket och liksom fått den här mer expansiva politiken på banan, och ta ur liksom politiken ur energipolitiken, om man ska säga, och lyssna mer på fysikens lagar. Det är ju ändå signaler från elsystemet som har lagt grunden för hela den energipolitik som nu förs. Och det kommer ju inte ändra sig, vem som än tycker någonting. Så behovet av effekt kommer inte att ändra sig för att det byts en regering. Och det uppfattar jag att alla är väl införstådda med. Så att, jag tycker att vi har kommit långt. Och jag tycker att det som ministern har uttryckt sig om också, har varit konstruktiva samtal. Så det ser jag mest positivt på. Vi också en bransch som vi har nu som är tydlig med vad som behövs för att kunna möta målen, så kommer vi framåt och pratar hur det här ska gå framåt och hur lösningar ska komma till. Och det är hela kulturförändringen, istället för att vara kvar i det förvaltande och lappa och laga och prata om hur kommer vi framåt och löser det vi behöver. Och insikten om att vi bygger faktiskt ett elsystem som levererar det vi vill ha. Det ligger inte i någon magisk annans hand, utan det är upp till oss att göra det här precis som vi gjorde på 60-, 70- och 80-talet, och nu ska vi göra det igen. Och det tror jag liksom tar ner hela riskfaktorn i det här, att vad vi än tycker och tänker från politiskt håll, så står ju fysiken där och behovet står där. Och då handlar det bara om hur snabbt vi jobbar. Och lite tillbaka till det du var inne på, Simon och Hanna, du också, att vi har ju öst ur oss saker under de här 1,5 åren, och då, det är ju för att det är viktigt att komma igång med de här medlen för att uppnå målen. Även om målen inte har varit publika, så har ju vi inom departementet jobbat med dem och haft dem närvarande. Så därför har det varit väldigt viktigt att gå fram med energiplaneringsuppdragen och även i budgeten stärka förmågan till lokal och regional energiplanering, så att det faktiskt finns resurser för det här när proppen väl godkänns och antas i riksdagen. Så att vi springer på alla håll, och det är liksom, vi sitter ju inte och väntar på till exempel ett planeringsmål för att ge uppdrag till Svenska kraftnät att tydligare ta sig an planeringen av elsystemet. Vi sitter ju inte och väntar på planeringsmålet i propositionen för att stärka Energimyndigheten och deras jobb för att se till att länsstyrelser och kommuner får det stöd de behöver. Utan vi jobbar här och nu, och vi satt ju inte och väntar heller för att ge Bodis Valucci elmarknadsutredningen heller för att påbörja hur ska vi få till de ekonomiska incitamenten i det här.
Vi kör parallella spår.
Ja, men det måste vi ju göra, för tiden är så knapp. Och det är väl det här som blev lite märkligt då med Centerpartiet och Socialdemokraterna, som skulle skicka tillbaka det. För det skulle ju också äta tid istället för att komplettera framåt. För vi kommer bli klokare framåt. Det sker massa arbeten inom vätgas till exempel, som vi precis har fått tillbaka ett uppdrag för Energimyndigheten. Och där finns det också mer att göra. Jag tror absolut att inom kommande åren så kommer vi kunna komplettera mer och se en tydligare väg framåt. Och då tycker jag att det blir bättre att komplettera än att skicka tillbaka och fördröja. För att vi måste börja arbeta där vi står, och vi vet väldigt mycket idag.
Mm. Finns det någonting särskilt som du vill nämna ytterligare?
Nej, men jag tänker också så att om jag som gäst här nu får ställa frågor till er också. Hur ni på Timbro ser, när ni tittar på energipropositionen, vad tycker ni fattas i propositionen? Vad tycker ni är nästa steg i det här? ni har sett allt vi har gjort och så vidare, och det är väldigt mycket skillnad på mål och medel. Men vad tycker ni behöver göras mer utifrån era perspektiv?
Ja, himla bra fråga. Först ska jag väl erkänna att jag inte har lusläst hela propositionen. Den är ganska lång, den är väl 60 sidor eller någonting.
Men, den är mer än 60 sidor.
Ja, men jag kan inte komma på någonting som saknas direkt. Jag uppskattar ju det här att man lyfter perspektivet från det som jag tidigare uppfattade som att det är en sammanblandning av mål och medel. Liksom. Att vi behöver mer fossilfri energi, det är alla med på. Och då ska den utgöras av förnybart, och då sätter vi ett mål för liksom, utbyggnad av vindkraft. Och den sammanblandningen tycker jag är olycklig. Så jag uppskattar väl mest, desto mer övergripande målen kan vara, desto bättre. Jag tycker kanske inte att politiken bör sätta teknikspecifika mål utom i extremfall. Det är ju lite som kapacitetsmarknaden kanske, de har kört in i väggen, liksom vägs ände, om man behöver göra det. Och det kan ju också bli missriktat att man riskerar satsa på någonting som inte är bra för systemet som helhet. Så jag vet inte om jag tycker att någonting fattas, inte någonting som jag har rakt av.
Nej, men jag håller med, och just det här som du sa, Maja, uttryckt som ett ärligt försök, och det tycker jag var så himla bra uttryck, för att det finns ju verkligen en sammanblandning. Politiken och politiker har ju en tendens att tycka saker och då vill jag gå in och pilla i saker, och det har ju blivit de senaste decennierna en väldigt sammanblandning av vad politiken behöver hålla på med, vilka beslut ska politiken fatta, vilka är mer långsiktiga, vilka behöver ändras lite mer, vad behöver man vara mer snabbfotad. Allt det här har blandats samman till någon slags politisk gegga, att politiken ska in och pilla överallt, även i sånt som de kanske inte har kompetens, som de borde liksom lämna till professionen, så att säga. Så att det, just det här med att skilja på mål och medel, som du också var inne på, Simon, att det är ju precis det som behövs för att skapa förutsättningar för att politiken ska liksom fokusera på det de bör bestämma och lämna därhän hur det ska göras, vilka kraftslag som ska vara så länge de är fossilfria. Att det, är liksom, det är inte politiken som ska bestämma det. Så det, jag tycker också att det är väldigt bra, ett bra styrinstrument, ett bra styrsätt, så att säga.
Ja, och jag tycker också det är intressant att det har blivit så i energipolitiken, att man går ner liksom på skruv- och mutternivå och ska styra i ett ingenjörsland som Sverige, där vi är väldigt duktiga på innovation och ta tillvara på nya tekniker. Vi är väldigt adaptiva i landet, och vi har, ja, det är ju det vi är känd för helt enkelt, och det som är vår absoluta styrka. Men i energisektorn så har styrningar om teknikutveckling inte varit speciellt gynnsamma, utan man styr då nästan tvärtom och låser teknikutvecklingen. Och för mig som kommer som ingenjör och har jobbat mycket med just systemutveckling och hur leder man för att skapa förutsättningar för att pröva, testa nya saker och ta ner risker, så är det just den här förmågan och styrningen som är så himla viktig att få till. Och att det inte har gjorts förrän nu är för mig lite konstigt. Om man tittar på andra delar av landet där vi har väldigt mycket IT-utveckling och så vidare, där har man en väldigt bra styrning. För mig är det här att energisektorn ligger efter, och ändå har vi varit en sån himla stark energination i Sverige. Så jag hoppas att vi kommer framåt och förstår vad som är skillnaden mellan förvaltning och utveckling i det här. Och det är ett ämne som jag hoppas fler brinner för också.
Ja, men jag har funderat lite kring det där. Jag har två saker. Jag kom på några saker som kanske fattas, men innan. Jag har funderat en del kring det där, varför just elsystemet är som det är. Men det kanske inte är så himla unikt, för att om man tittar på till exempel försvaret, eller man kan också titta på brotts liksom, och juridik, så har vi ju haft en liknande situation kanske som elsystemet, där vi spelat lite på gamla meriter. Vi liksom förvaltade det kraftsystem som fanns på liknande sätt, så hade liksom försvaret, vi ledde i den eviga fredens tid, och sen har vi en ny verklighet plötsligt som kan vara svår att anpassa sig till. Och både för försvaret och kraftsystemet och kanske brottspolitik och andra områden, så har ju diskussionerna ofta handlat om andra saker än liksom själva problembilden, målen, hur löser man det här, utan man har diskuterat andra saker. Så det, man har fokuserat kanske på lyxproblem vid sidan av den riktiga problematiken, och den tror jag inte är helt unik för energipolitiken.
Nej, det kanske inte är det. Det är väl att vi har liksom, jag kan känna ibland historik, om jag får blicka bakåt, liksom, att man har tagit det här elsystemet och vår energiförsörjning väldigt mycket för given. Den har ju alltid funnits där. Det har alltid funnits kapacitet. Vad pratar ni om? Ska vi behöva jobba med anslutningsköer och vem som får komma först eller inte? Här har det ju alltid funnits. Och att vi inte har uppskattat den situationen, insett vilken unik situation det har varit för Sverige AB och och Sveriges förmåga att attrahera företag och bygga konkurrenskraft och kunna vara på en global marknad. Det tycker jag är lite synd. Det är väl därför vi kanske inte har fångat de här signalerna som elsystemet ändå har levererat under ganska lång tid nu till oss. Och blir vi bättre på att läsa de signalerna som kommer och agera på dem så att det inte blir att vi reagerar på dem, så är ju det en väldigt stor styrka och skulle gynna oss väldigt mycket. Och här tror jag att min minister pratar väldigt mycket om att då måste vi ta ur politiken och energipolitiken. Vi kan inte ha de här lyxproblemen. Jag vill ha den här typen av kraftslag. Jag vill ha den här näten. Eller jag vill. Jag tror att ordet jag vill måste ur ekvationen och titta på vad behöver vi göra. Och någonstans ska vi väl vara evigt tacksamma över att vi har haft en sån situation och att vi har haft fred och att vi har kunnat haft den här typen av trygghet att kunna titta på det. Men med tanke på säkerhetsläget nu så är den tiden förmodligen över, eller borde vara över, helt klart.
Mm. Men just det här att ta politiken ur energifrågan så att säga. Jag funderar också på att om det kan vara så att den har blivit så politiserad och fortfarande är det, just det där att man, så länge det finns politiska partier som anser att man kan vinna röster och vinna val på den här frågan, på att ha en konflikt i den här frågan. För det tycker jag skiljer sig lite från, vi är inne på försvarsfrågan och tänker pensionsfrågan, så där har man ändå lyckats ha liksom breda parlamentariska sammanhang där man har skapat någon slags borgfred ändå kring liksom det breda regelverket. Så kan man ha åsikter om liksom nivåer och sådär. Men att det ändå finns någon slags, att varje gång det är val så diskuterar vi liksom inte på hela pensionssystemet och hur det borde ska förändras, utan det är så stabilt i grunden så att säga, över brett politiskt. Så det är någonting som just det här, en uppmaning till alla politiska partier att så här, vi förlorar ju alla på att göra energipolitiken till en 4-årsfråga och på att liksom hålla liv i en konstgjord konflikt för att liksom vissa kan vinna val på det. Utan just så här, att skapa det här breda som vi har pratat om liksom nu och som du har sagt Maja, att vart vi ska. Det här är ju ett gemensamt samhällsprojekt. Det här är ju en samhällsomvandling som vi ska göra nu med att ställa om produktionsprocesser, industrin och ställa om transportsektorn. Allt det här gör vi för att nå klimatmålen och för att Sverige ska bibehålla och öka sin konkurrenskraft. Och att det är det målet vi alla är överens om egentligen. Och det gäller att inse hur stor del energipolitiken är i det här. Och att vikten av att ha den här borgfreden kring liksom inriktningen, hur otroligt avgörande den är för att vi ska uppnå allt det här.
Mm. Och lyckas vi med det och verkligen få det som verkligen brinner i mig, att få släppa lös energisektorn i Sverige, att få göra det de är bäst på. För jag uppfattar och har själv upplevt när det inte har funnits de här tydliga målen, de behöver inte vara perfekta på något sätt, men bara att det finns någonting, så skapar man en arena där våra absolut duktigaste ingenjörer, ekonomer, jurister, företagsledare, you name it, får jobba framåt och komma med fantastiska lösningar och hitta samarbetspartners och så vidare för att ta oss framåt. Och det viktigaste med det här är att vi se till att hindren plockas bort för dem. Så det är väl det jag är mest spänd på här framöver, och få se det här, att vi ska kunna komma framåt och vad mer vi kan göra, för det arbetet är inte klart nu. Det är ju nu det kanske verkligen kan börja.
Mm. Apropå det som jag tänkte, jag får återigen erkänna att jag inte läst hela energipropositionen i detalj då, men det som saknas lite är ju kanske, det är väldigt eltungt i propositionen, att det är mycket fokus på elkraftområdet. Och kanske saknas kraftvärme och vätgas. Det är ju så, vätgas kanske inte riktigt finns idag, men där finns ju kanske arbete som behöver göras framöver.
Mm. Och tittar man på kraftvärme och så vidare, så är ju de avhängigt på att elsystemet kommer fram. Det finns inget hinder för att utveckla det som ligger, skulle jag vilja säga. Utan det är ju det som vi behöver ta nu och som är berett och framme.
Mm.
Och här tänker jag att det finns utvecklingspotential för övriga när elsystemet är på banan och sektorskopplingar sen med övriga energislag. Det behöver ju komma in då. Vi behöver ju ta det här stegvis hela tiden. Och hur kan utvecklingen gå framåt då? Så att jag tänker att det är det vi kan börja verkligen titta på nu.
Mm.
Och när vi börjar komma framåt.
Jag tror att vi får börja runda av där. Vi börjar spela på fulltid.
Stort tack Maja för att du har varit med. Det har verkligen varit ett intressant samtal.
Ja, men jättekul att få vara här. Också fantastiskt roligt att få diskutera med er. Och även få höra reaktionerna på podden. Och ännu mer reaktioner på energipropositionen. Och det som komma skall. Och vad mer vi behöver göra.
Härligt. Stort lycka till nu i det här arbetet med att ro det här och allt annat ni håller på med i land.
Tack så jättemycket.
Simon, vad tar du med dig från samtalet med Maja?
Ja, lite olika saker. Det första var, jag tyckte du sammanfattade bra, det var ju den här att man går ifrån sammanblandningen av mål och medel, som jag tyckte du uttryckte bra med. Som man frågar får man svar kanske, som man målsätter får man lösningar. Att sätta mer högnivå mål för vad systemet ska prestera och hur man vill expandera det tror jag är nyttigt och nytt för Sverige också, i alla fall på ett tag. Och sen och tar jag med mig också att inte vara rädd för komplexiteten, liksom, att diskutera det, att inte vara rädd för att diskutera de svåra utmaningarna och ta sig an dem i politiken.
Ja, bra. Jag tänker också så här, en reflektion från just så här, skillnaden mellan EU, vi pratade lite EU-politik också, alltså EU-politiken och svensk politik. När jag jobbade som tjänsteman i Bryssel, då var det hela tiden så här, fokus på men hur kan vi nå en bred överenskommelse i den här frågan. För det var det är sättet där i politiken att nå framåt. Det finns ingen regering att förhålla sig till, utan det handlar hela tiden i Europaparlamentet om att du behöver en majoritet för någonting för att få igenom det. Och sen när jag började jobba som tjänsteman politiskt i Sverige, då var det hela tiden så här, hur kan vi skapa konflikt i den här frågan? Och för mig var det en väldigt stor så här, negativ aha-upplevelse som det blir väldigt tråkigt fokus, och det gör ju också att det inte heller blir fokus på det blir inte lösningsorienterat. Så det känns som att liksom där har ju verkligen energipolitiken i allra högsta grad drabbats av det här.
Det är kanske två, det är liksom, jag tror båda är, det är liksom politiska ekonomier. I Bryssel så köpslår man med saker för att kunna driva de frågor som man själv och ens väljare prioriterar. Och man tjänar sällan i Bryssel på låsningar, för att man spenderar ju politiskt kapital att man inte får igen andra saker. Men alltså Sverige kanske det är lite mindre arena som gör att man genom att inta positioner skapar deras uppmärksamhet och en konflikt som särskiljer partier och så vidare som man politiskt tjänar mer på än vad man gör på EU-nivå.
Exakt, och att energifrågan kanske har varit lite för sexig på ett, så att säga, politiskt då, senaste kärnkraftsomröstningen egentligen, att olika partier ser vid olika tillfällen att det finns någonting att tjäna på att ha en konflikt i den frågan i termer av väljare. Och så länge det är så finns det ju liksom inte någon bra förutsättning för att vara brett överens.
Nej, precis. Det är ju sällan sakfrågor tjänar på att vara högst på den politiska agendan.
Ja, så att göra politiken mer, energipolitiken mer osexig. Det vi efterfrågar här. Ja, stort tack ni som har lyssnat. Vi är tillbaka senast nästa månad, maj. Och då har vi flera specialavsnitt med anledning av EU-valet om några av de mest aktuella och framförallt viktigaste frågorna inom klimat, miljö och energipolitiken. Och som vanligt så lägger vi även ut länkar till lästips i avsnittsbeskrivningen. Och vad tyckte ni om dagens avsnitt? Kommentera gärna i sociala medier och hjälp oss att sprida podden vidare. Tack för att ni lyssnat. Vi hörs.